Och välkomna allihop till Fabeges delår, eller förlåt, bokslutsrapport för 2016. Och som ni ser här så har vi levererat ett mycket starkt resultatbidrag 2016 från alla våra tre verksamhetsområden. Vi vill ha en god kontroll på vår verksamhet och därmed låg risk i sådant som vi inte kan påverka. Sånt som är konjunkturberoende eller beroende på kapitalmarknaden. Vårt fokus är istället att jobba med sådant där vår egen insats kan ha stor påverkan och betydelse. Och därför är två saker i vårt resultat som jag är extra nöjd med. Och det första är att vi bibehåller en hög lönsamhet samtidigt som vi fortsätter att sänka den finansiella risken väsentligt. Vi har på två år gått från 60% belåningsgrad till 46% belåningsgrad. Och det andra jag är mycket nöjd med, det är att vårt starka resultat, eller jag skulle kunna säga extremt starka resultat, inte bara är beroende av den goda fastighetsmarknaden i Stockholm, utan en väsentlig del av resultatet är skapat genom våra medarbetares goda insatser. Vi har till exempel 23% ökning i snitt i våra omförhandlingar under 2016. Siffrorna inom parentes, det är från 2015. Och 23%, det är mycket bra jobbat. Och ännu roligare att konstatera att vi verkar kunna bibehållit en god relation till våra kunder. För vi har en återköpsgrad på 81%. Och vår interna NKI-undersökning har också visat att våra kunder är nöjdare än någonsin tidigare. 81% är i paritet med det bästa vi har haft för övrigt någonsin. Vi har också en vakans som har sjunkit. Den är 5% i förvaltningsbeståndet idag. Vi har nettouthyrning på hela 127 miljoner. Vi har en överskottsgrad som är oförändrad på 72%. Men vi är nöjd med att den är oförändrad. För det innebär ändå en effektivitetsförbättring. Då vi har sålt Duarda 5 jämfört med 2015. Som ungefär innebar en försämring då av överskottsgraden på 1%. Och vinstmarginalen i vår projektverksamhet blev hela 87%. Och andelen i vår gröna finansiering är nu uppe i 19%. Och det är merparten av finansieringarna under året som har varit gröna. Så det växer konstant och det mest glädjande är att konstatera att det är väldigt lönsamt att jobba med grön finansiering för oss. Och dessa prestationer som ni ser här som har haft stor resultatbetydelse för oss, de hade inte uppnåtts om vi inte hade haft medarbetare som hade gjort fantastiska prestationer. Och det har de gjort genom gott teamwork och genom högt engagemang. Jag är stolt över dem och jag är också stolt över att få släppa upp nästa talare som också är en högpresterande motiverad medarbetare som ska berätta om 2016 års prestation mer i detalj. Varsågod sen.
Tack. Svårt att inte vara motiverad när det går så här bra. Ja, 2016. Det kan ju summeras till ett superstarkt år. Växande hyresintäkter, förbättrat driftsöverskott och en mycket, mycket hög värdetillväxt i fastighetsportföljen. Som ni ser här så uppgick hyresintäkterna till lite drygt 2,1 miljarder. Vi har mer hyresintäkter från färdigställda projektfastigheter under året. Det har givit tillväxt. Detta har till viss del motverkats av, som Christian nämnde tidigare, att vi sålde Vattenfalls huvudkontor i Uarda 5 som då påverkade kassaflödet negativt. Men vi brukar också titta på identiskt bestånd och där har vi haft en tillväxt inklusive projekten då på 10% under året. Överskottsgraden landade på 72%. Det är i nivå med föregående år och också i nivå med vårt mål för 2016. Vi hade en mer normal kall vinter 2016 om man jämför med året innan. Lite högre administrativa kostnader till följd av att vi är fler anställda nu. Och som Christian nämnde också, försäljningen av Uerda 5 påverkade ju negativt. Men det här uppvägdes då av ökade hyresnivåer, ökade hyresintäkter och att vi har fortsatt jobbat med att effektivisera driften. Kostnaderna för central administration landade på 70, också det i linje med våra förväntningar. Räntekostnaderna minskade i jämförelse med föregående år, främst till följd av lägre snittränta och en under året något mindre låneportfölj, även om den har ökat lite i slutet på året. Under första halvåret ökade snitträntan och det var mer en funktion av en lägre lånevolym och att kostnaden för derivaten därmed spreds på mindre antal lån. Under andra halvåret så har snitträntan minskat igen, främst till följd av billigare upplåning på kapitalmarknaden. Vi har ju skiftat lite mer mot kapitalmarknad och där man lånar utan Stibor-golv. Också till följd av att vi hade några av de lite dyrare ränteswapparna som förföll under året. Och vid årsskiftet så hade vi en genomsnittlig räntekostnad på 2,64%. Resultat i intressebolag som ni ser här uppgick till minus 425 miljoner kronor. Det består till allra största delen av engångsposter. Efter kapitaliseringen och ägarförändringen i Arenabolaget i december så bestämde vi oss för att skriva ner vårt innehav i Arenabolaget med drygt 400 miljoner. Och det motverkades till viss del av en positiv effekt i samband med att vi avvecklade gamla SFF. Jag kan säga också att för 2017 så räknar vi med att Arenabolaget ska ge oss ett negativt kassaflöde och därmed en negativ resultateffekt på storleksordningen 40-50 miljoner kronor. Det innebär ju att det redovisade förvaltningsresultatet minskade i jämförelse med föregående år. Men om man rensar för intressebolagsandelarna så ökade förvaltningsresultatet till nästan 900 miljoner kronor. Under året så sålde vi 5 fastigheter och de realiserade värdeförändringarna uppgick till 491 miljoner. Av dem avsåg 200 miljoner en tilläggsköpeskilling för en affär som hänför sig till 2010 och som nu då har fallit ut. I fjärde kvartalet så lät vi externvärdera alla de fastigheter i förvaltningsportföljen som inte värderades under tredje kvartalet. Det innebär att hela förvaltningsportföljen och en del av projektportföljen har blivit externvärderad under andra halvåret 2016. Och sammantaget uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 7,6 miljarder, motsvarar en värdetillväxt på 19%. Avkastningskraven fortsatte ner, 4,53 vid årsskiftet nu, att jämföras med 4,94 föregående årsskifte. Det har varit, som ni ser, då sänkta avkastningskrav, men successivt under året så har vi också sett att ökade hyresnivåer har fått ett positivt genomslag på värderingarna. Och värdeökningen i projektfastigheterna fortsatte också. Som Christian sa, vi fick en avkastning på investerat kapital i projekten på hela 87% under perioden. Sen har vi värdet av derivaten. Det brukar ju gå lite upp och lite ner beroende på långräntans utveckling. Under andra halvåret så har långräntorna stigit och det har också då medfört att undervärdet i derivatportföljen har minskat. Och totalt sett under året så blev det en minskning med 99 miljoner. Och sen har vi årets skattekostnad på slutet som inkluderar en aktuell skatt på 83 miljoner som hänför sig till tidigare år. Vilken har mötts av en uppvärdering av underskottsavdrag som inte tidigare var värderade. Vi har också en positiv effekt av uppskjuten skatt relaterat till de fastighetsförsäljningar som vi har gjort under året. Lite om nyckeltalen. I takt med den här goda resultatutvecklingen som vi har haft så har ju balansräkningen fortsatt att stärkas. Synligt eget kapital har ökat med 56 kronor per aktie. Och som ni ser här, EPRA NAV, det långsiktiga substansvärdet, uppgår nu till 163 kronor per aktie. Vi har ju en målsättning att belåningsgraden inte ska överstiga 55%. Men med de fortsatta värdeökningarna, projektinvesteringarna och starka värdetillväxten som vi har i förvaltningsportföljen så ligger vi på 46%, så det känns ju väldigt bekvämt. Och att vi stärkt oss syns ju också på soliditeten som nu har ökat till 46%. Vi upplever att både kapitalmarknaden och bankmarknaden är fortsatt mycket stabil och att vi har tillgång till allt kapital som vi kan tänkas behöva. I linje med vad vi tidigare har sagt så har vi utökat andelen kapitalmarknadsfinansiering i portföljen. Dels genom emissioner i vårt egna gröna MTN-program och dels via svensk fastighetsfinansiering. Inklusive CERT-programmet så uppgår nu den totala kapitalmarknadsfinansieringen till nästan 40% av våra utestående lån. Och i januari så emitterade vi ytterligare 300 miljoner via SFF i en obligation som löper på 3,3 år. Det har ju varit lite diskussioner fram och tillbaka kring om man ska behöva en officiell rating eller inte. Vi har under de här andra halvåret och i emissionerna nu under januari inte märkt av någon sån efterfrågan. Men det är fortsatt en fråga som vi håller på att diskutera och som vi förmodligen kommer ta ställning till under våren här om vi ska gå den vägen eller inte. Vi är väldigt glada över att ha skapat de här möjligheterna att emittera grönt. Och vi jobbar mycket också med våra banker för att få till fler gröna låneavtal. I dagsläget så utgörs ungefär 21% efter den här senaste emissionen av gröna lån. Och både i bank och nu senast också i SFF-emissionen så har vi faktiskt kunnat konstatera att det är ekonomiskt lönsamt som Christian sa. Vi får en liten rabatt. Vi lånar helt enkelt lite billigare när vi lånar grönt än när vi lånar vanligt. Och det är en utveckling som vi verkligen bejakar och vill se mycket mer utav framöver. I januari så kom också SEB med som dealer i vårt certifikatsprogram. Och det innebär också att SEB tar en andel i vår backup-facilitet. Den kommer därmed öka med 500 miljoner upp till 2 miljarder igen som den var för något år sedan. Per årsskiftet så hade vi nästan 2 miljarder i outnyttjade faciliteter. Och till det kommer ju möjligheten att låna mer, främst på kapitalmarknaden, både genom MTN-programmet och genom SFF. Och det gör ju att vi känner en stor trygghet i att ha det kapital som vi kan behöva både för att hantera kommande projektinvesteringar och eventuella affärsmöjligheter framöver. Vi har inte gjort några nya räntebindningar under fjärde kvartalet. Ungefär 63% av portföljen är nu bunden och vi har några av de lite dyrare swapparna som löper ut här under mars och som vi funderar på om vi ska ersätta. Det kommer i så fall bli betydligt billigare swappar och kommer ha en positiv effekt på genomsnittsräntan framöver. Så, tack för mig och åter till Christian.
Tack. Jag tänkte fortsätta med hyresmarknaden. Och på hyresmarknaden så ökade som förväntat aktiviteten under det fjärde kvartalet. Normalt sett så är ju det andra och det fjärde kvartalet de intensivaste perioderna på hyresmarknaden. Efterfrågan, inte minst i innerstan, är mycket hög. Och vi fortsätter att se en väldigt tydlig omflyttning till kvalitet. Och det är någonting som gynnar oss och vår portfölj. Och vi har också sett under året sjunkande vakanser. Vi har idag 94% uthyrningsgrad totalt sett i portföljen inklusive projekt. Och låga vakanser och god efterfrågan har skapat en stark hyresuppgång i alla våra områden. 2016 så hade vi ett fokus på hög, eller hade vi inte fokus på hög nettouthyrning, då vi redan hade en väldigt välfylld projektportfölj sedan de senaste årens goda nettouthyrning. Men det har rullat på väldigt väl 2016 och vi tecknade 182 nya hyresavtal och det med nettouthyrning om hela 127 miljoner. Långt över våra egen förväntan. Och det är väl också ett tecken på den goda hyresmarknaden. Ett annat gott tecken på den starka hyresmarknaden är att vi har nått 23% hyreshöjning i snitt i våra omförhandlingar. på en volym om nära 200 miljoner. Det är väl kanske det allra bästa kvittot på den starka hyresmarknaden. Här ser ni hur våra intäkter växer under 2017 till följd av inflyttningar och hyresökningar. Idag är hyresmarknaden fortsatt stark i Stockholm med få vakanser och fortsatt stigande hyresnivåer. Med rådande konjunkturprognos, det vill säga en BNP-tillväxt om cirka 2% 2017, så förväntar jag mig en fortsatt hyresökning på marknaden. Och jag förväntar mig också en omförhandlingsökning 2017 som överstiger de 23% som vi uppnådde 2016. Ska vi gå över till transaktionsmarknaden och avkastningskrav? Vi hade en hög aktivitet i vår transaktionsverksamhet under fjärde kvartalet. Vi avyttrade Arda 7 i Arenastaden för 1,2 miljarder. Och det är i princip en fördubbling mot investerat kapital och är ännu ett gott exempel på vår värdeskapande modell. Vi har också gjort en omstrukturering av ägandet i Arenabolaget där vi har kapitaliserat upp bolaget och lagt en bra plattform för framtiden. Vi har också tillträtt en markanvisning som vi har fått sedan länge av Stockholms stad i Kista. En bostadsmarkanvisning som vi kommer driva i ett JV med en professionell bostadsexploatör. Vi har också tecknat avtal med Peab om att förvärva 3 fastigheter i Solna under kvartalet. Vi har också tecknat ett avtal med Peab om att förvärva deras andelar i Visio där det ligger byggrätter i Solna. Och slutligen så har vi förvärvat en fastighet av AFA fastigheter, Forte 2 eller det så kallade Hagahuset, också det i Solna. Totalt har vi gjort förvärv under kvartalet för 1,4 miljarder. Den starka fastighetsmarknaden i Stockholm med stigande hyresnivåer och lägre avkastningskrav har gett mycket stark värdetillväxt. Orealiserad värdeförändring uppgick till drygt 7,5 miljarder, varav knappt 2 miljarder kommer från vår projektportfölj. Värdeökning i förvaltningsportföljen i fjärde kvartalet berodde huvudsakligen på hyresökningar. Under första halvåret så var det huvudsakligen yieldkompressionen, avkastningssänkningar som påverkade värdejusteringen. Och här ser ni hur vårt genomsnittliga avkastningskrav har utvecklats under de senaste åren. Ser också att avkastningskraven har sjunkit ungefär lika mycket i alla våra områden. Och att det framförallt är de sista 2 åren som avkastningskraven har sjunkit. Prognosen idag är att vi ska få måttligt stigande långräntor. Och jag bedömer att det kommer göra att avkastningskraven generellt kommer att sluta falla någon gång under 2017. Vi ser fortfarande fallande avkastningskrav, men jag bedömer att de kommer sluta falla någon gång under 2017. Värdeförändringen under 2017 kommer därmed i likhet med det senaste halvåret framförallt styras av hyresutvecklingen. Och nu går vi över till vår projektportfölj. Vi har en stor projektportfölj som vi är mycket stolta över och vi har en hög investeringsvolym i ombyggnaden. 2016 så investerade vi 2,6 miljarder drygt och vi bedömer att vi kommer ha samma höga investeringstakt 2017. Vinstmarginalen som jag sagt uppgick till hela 87% och till den starka värdeförändringen bidrog uppvärderingen av 3 projektfastigheter som har avslutats eller är väldigt nära avslut. I våra pågående stora projekt som ni ser här så har vi vad kunderna söker. Vi har moderna lokaler i attraktiva spårbundna lägen. Och den goda efterfrågan gör att jag räknar med att alla ytorna kommer att uthyrda innan projekten är färdigställda. De flesta husen här, alla utom ett, färdigställs under 18. I och med att vi hade en stark nettouthyrning även 2016 så är vårt huvudfokus i vår projektverksamhet 2017 att få fler av våra fina projektmöjligheter planlagda och startklara. och avslutningsvis utsikterna för 2017. Vi har haft en fastighetsmarknad som har utvecklats fantastiskt de senaste åren, och med det så har givetvis risken ökat. Men i Stockholm så har vi väldigt goda förutsättningar. Inte minst över tid. Det är klart att det kommer en sättning förr eller senare även i Stockholm. Men sett i ett längre perspektiv så har vi i Stockholm en fantastiskt stark underliggande efterfrågan över tid. Och det är det bästa man kan ha. Vi har också det kunderna efterfrågar. Vi har moderna hus i bra spårbundna lägen. Och vi har också en stor potential i Sveriges bästa projektportfölj. Dessutom, och kanske det allra viktigaste, vi har en organisation som ständigt utvecklas och nästan alltid levererar över förväntan. De här förutsättningarna kommer vi ha med oss oavsett vad vi möter för konjunktur. Och det känns väldigt tryggt. Tittar vi på resultatutsikterna mer i detalj så vet vi att vårt kassaflöde från förvaltningen kommer att öka väsentligt under 2017. Framförallt till följd av ökade intäkter från färdigställda projekt och omförhandlingar. Vi tror också på en god värdetillväxt i vår förvaltningsportfölj. Främst till följd av stigande hyror. Vi kommer även att fortsätta ha ett stort värdeskapande i vår projektportfölj. Med både hög investeringsvolym och hög vinstmarginal. Totalt sett ser jag framför mig ett starkt resultat 2017. Det var bokslutsrapporten från Åsa och mig. Och vi är redo för frågor. Johan.
Perfekt. Det har gått någon tid med frågor. Ni har en föredömligt koncentrerad presentation. Jag tänkte ställa några själv. Jag tar gärna hjälp av er i salen här för att ställa lite frågor senare. Kan vi börja med att säga att det går knappt att undvika att dras med av den här, vare sig både rapporten och presentationen. Det andas positivism. Det känns som att det mesta är bra och är till och med strålande både för sektorn och för er som bolag. Tänk på överskottsgrad på 72%, en uthyrningsgrad på 95%, 3 miljarder värdestegningar bara i Q4, 24% upp på omförhandlade hyror, 87% return avkastning på investerat kapital. Det är ju siffror som skulle få vilken fastighetsvd som helst att bli rätt avundsjuk. Känns nästan som att det är lite för bra, som att vi är någonstans rätt nära någon form av punkt där det skulle vända. Om vi bara ska börja med, när vi ändå är inne på, när vi har sagt allt det som varit bra, om vi tar det som avhandlar det som är lite enda egentligen i min mening skönhetsfläcken i Q4-rapporten, det här med intressebolagen. Jag förstår vad du säger, jag hör vad du säger. Det finns engångseffekter i intressebolagen, både positiva sådana och negativa hänförligt till nedskrivningar. Jag får ändå, om man justerar för dem, får ändå ett underliggande resultat på intressebolagen på 44 miljoner ungefär negativt. Vilket är mer än vad vi har sett under de andra kvartalen 2016. Det känns som att det är mer i Q4. Samtidigt är det samma nivå som ni säger ni ska ha på helåret 2017. Jag hör vad du säger om 2017. Kan man bara koppla samman det där större negativa resultatet i Q4 med den förbättring som du då förväntar dig 2017?
Ja, förbättringen i Arenabolaget 2017, den beror ju på att bolaget nu har kapitaliserats upp. Bolaget har ju köpt in tillgångar som man tidigare hyrde in, som man inte behöver betala en hyra för. Arenabolaget har också kunnat amortera ner lite dyrare topplån och har en mycket bättre lånebörda. Så att, det är ju det som har kunnat genomföras med den här kapitaliseringen som alla delägarna var med om att genomföra då innan Fabege gick in och tog ett lite större ägaransvar i Arenabolaget. Så att förutsättningarna för en turnaround i Arenabolaget är helt annorlunda idag. Nu har vi skapat en plattform som vi kan jobba utifrån. Och det är Fabege tillsammans med fotbollsförbundet som kan lägga agendan framåt för att skapa en bättre utveckling i arenan än vad vi har sett under de här inledande åren.
Och den här försiktiga värderingen som ni nämner nu, som ni ser att ni har på Arenabolaget, kan man klä det i någon form av mer och fler ord eller siffror? Vad betyder en försiktig värdering?
Ja, en försiktig värdering betyder ju att i framtiden nu så kommer vi bara redovisa i vårt resultat de kapitaltillskott som behövs nu initialt i alla fall för att täcka upp ett negativt kassaflöde i Arenabolaget, och det är de här ungefär 40-50 miljonerna per år. Så att vi har ingen värderingsproblematik. Nu har vi bara en uppsida kan vi säga i Fabege.
Det är få vd:ar för fastighetsbolag som pratar så mycket om det man skulle kunna kalla för mjuka värden, om personalen, både avseende transaktion, förädling, projekt. Du upprepar det väldigt ofta och väldigt tydligt. Hur viktigt det är och hur gör ni för att attrahera den här personalen och få dem att stanna kvar? För jag är beredd att hålla med. Det känns som att någonting gör ni annorlunda.
Ja, och väldigt stor del av vårt resultat är beroende av våra medarbetare. Och det, vi är ju inte de som jobbar med köp och försäljning som huvudfokus idag. Där det kanske är färre medarbetare inblandade. Utan vi jobbar ju med aktivt med förvaltning, med att skapa nöjda kunder. Det är det som skapar värde i långa sikt, på lång sikt. Men också mycket med förädling, långa processer där du skapar värden i långa kedjor. Där hela organisationen måste vara med. Från att vi börjar förädla ett område till dess att vi bygger om till det återigen är i förvaltning. Det kan vara en cykel på 10 år där också har inne folk som måste kunna marknadsföring och varumärkesbyggande. Så det är ett lagarbete som jag brukar säga, att skapa framgång och värden enligt den modell vi jobbar. En industriell process och medarbetarna är AO i den processen. Så jag tror de kanske är lite viktigare för oss än för andra. Och, jag hoppas att de känner att de har ett inspirerande och utvecklande jobb också. Vi är ju ganska aktiva och ständigt i förändring. Och jag märker så har vi ju väldigt engagerade medarbetare. Det säger alla som besöker oss också, att vi har en god stämning och engagerar medarbetare. Det jobbar vi hårt med.
Jag kan krasst konstatera att ni ligger på 24% upp i omförhandlade avtal under året. Huvudstaden, bara för att ta ett exempel, som ändå arbetar och opererar på samma marknad, Q1 till Q3 9%. Skulle du säga att den här skillnaden har med er personal att göra och dina medarbetare, eller finns det kanske andra underliggande faktorer till det?
Ja, man behöver se det över en period. Jag vet inte varför det avviker så mycket. Jag har svårt att förklara deras siffra. Jag ser ju hur våran har varit väldigt linjär, som den brukar vara, successivt ökande. Och det är därför jag också säger att jag ser framför mig en högre ökning 2017 än 2016. Med den prognos med relativt bra tillväxt som ligger nu, så vore det väldigt osannolikt att vi skulle få lägre hyresökning än vad vi hade för 3 år sedan, som vi ska jämföra oss med.
Man kan säga att överlag så besväras aktiemarknaden, framförallt fastighetsaktiemarknaden, av stigande långräntor. Vi har sett det sedan september och oktober förra året. Det är ett visst avtryck på fastighetsaktier, även på FAB. För att fastighetsindex per idag eller per igår var ner 4% efter breda index, 12 månader 13% efter, om du räknar från september. Känner ni att den här liksom aversionen mot fastighetsaktier och den ska säga skepsis eller rädsla man känner att den är överdriven? Eller uppfattar inte som att ni har någon känner någon oro ut ur operationellt perspektiv?
Ja, börsen och den marknaden är ju ofta orolig, och det är väl också ofta för att börsen överreagerar. Den går ju väldigt bra när det är bra, och sen reagerar åt andra hållet när det är vinsthemtagningar. Det har väl, värdena har väl börjat komma i fatt verkligheten nu. Så jag tycker väl att dagens börskurser som ligger i paritet med vad vi har för substansvärden. Idag är det varken rabatt eller premie i princip, eller i branschen som helhet. Det är väl i dagsläget en rätt försiktig värdering.
Det var inte meningen att provocera att diskutera värdering och börskurser så mycket. Men det var lite som ett förspel till nästa fråga. För det vi kan konstatera när det gäller FAB, där var, även om ni räknar på det själv, men det var 30:e kvartalet i rad som ni orealiserade positiva värdeförändringar. Sen Q4 2009, drygt 500 miljoner i snitt per kvartal. Över 2 miljarder per år. Ja. Känns som att accelererat de senaste 2 åren. Ja. Dessutom har de haft nästan 2 miljarder i realiserade värdeförändringar. Mm. Så att det kan man konstatera att det ackumulerade förvaltningsresultatet är ungefär 5 miljarder. Mm. Ungefär 200 miljoner per kvartal. Så man kan säga att då står aktien i 45 kronor. Idag står den i drygt 150. Ett P-tal på 10. versus 25 om man bara tittar på det underliggande förvaltningsresultatet. Yielden eller avkastningskravet på fastigheter under den här perioden gått från 5,5 kanske ner till 4. Svårt att se kanske att det ska gå ner till 2,5, att vi ska få ytterligare den pressen på motsvarande effekt från avkastningskravsförändringar. Det känns ju som att aktien är ju värderad ur ett substansperspektiv, så att det behöver den här tillväxten, det behöver substanstillväxt för att på något sätt ta er från den nivån ni är idag till en annan nivå. Och ni ser som ett nav-case. Tror att nu tappar ni lite en motor, nu är inne på det att vi kanske inte ska förvänta oss mer yield-kompression. Vi tappar en motor, kommer hyror och projekt att kunna liksom leverera det som vi tappar på ena benet?
Ja, hyror förväntar jag mig ju att det ska gå upp, och jag förväntar mig att yieldkompressionen avtar. Så det är som du säger. Men vi har ju i projekt en målsättning som har varit att vi ska ha ihop med transaktion en 500 miljoner årligen i resultatbidrag över en konjunkturcykel. Och det känner jag att det är en ganska låg målsättning idag. Vi ser ju vilka värden vi skapar även om vi tar bort konjunktureffekterna i vår projektverksamhet. Vi har en målsättning på att ha 20% i förädlingsvinst i vår projektverksamhet. Och den var rätt ambitiös en gång i tiden, men idag med den modell vi har där vi jobbar med att skapa värden i flera steg, inte bara att bygga om ett hus, utan vi skapar värden genom att vi utvecklar en attraktiv plats med låga ingångsvärden, så ska vi kunna ligga på en betydligt högre lönsamhet. Och därmed är en 500 miljoner årligen från projektportföljen lågt räknat. Jag räknar med att vi kommer höja den målsättningen i framtiden. Och det är klart, med det i bagaget så... För det är totalavkastningen som är det viktiga för oss. Jag är nöjd med den substanstillväxt vi har haft, men det har också varit vår målsättning att jobba med värdetillväxt. Och vi har alltid hävdat att Stockholm har en högre värdetillväxt än övriga riket. Så har det varit historiskt, och så är jag övertygad om att det kommer vara under överskådlig tid också, över tid, med tanke på hur Stockholm växer.
Men då är det de facto så att ni har ett EPRA-NAV per aktie som är högre än vad börskursen är just nu. Ni säger att det ska leverera ett resultat, ett starkt resultat, alltså en värdebidrag från projekt och från hyror. Någonstans känns det som att marknaden misstänker att yielderna ska gå upp, eller att ni ska tappa värde på fastigheterna liksom från ett yieldperspektiv. Vad ser du att den risken är på en 12-månadersperiod från nu?
Med dagens konjunkturprognos är risken liten, men sen vet vi att konjunkturprognoserna är inte alltid rätt. Så händer det blir det en kraftig konjunkturförsämring, så är det klart att det kan bli värdeförändringar som är negativa. Men det är någonting vi är förberedda på och kan hantera. Och det finns möjligheter i sådana tider också. Vi vet att vi kommer ha en projektportfölj som håller emot och fortfarande kommer bidra positivt. Men det är klart, det blir ju negativa värden i så fall från vår förvaltningsbestånd.
I Q3 sa hon att ni var ungefär 25 punkter över marknadsgilderna i era böcker. Nu har ni fått 17 punkter, tror jag blev, i Q4 från 4,70 ner till 4,53. Är de där 25% kvar, eller 25 punkterna kvar, eller har den tajtat igen det där gapet?
Ja, det är nära. Det är ju svårt att säga, det är en akademisk fråga. Men det är klart att vi har fortfarande inte i våra böcker där marknaden är idag. Så jag skulle vilja säga att det kanske ligger nära de 25 punkterna. Det var en bra gissning fortfarande, för marknaden har rört sig neråt. Vi kan ju säga att den affär vi gjorde i Solna då, som är inte den finaste fastigheten vi har i Solna, det är ju i paritet med det lägsta vi har i, eller det är i samma nivå som vi har som lägst i hela vår portfölj. Alltså en modern CBD-kåk, 3,75, det är det lägsta vi har i vårt bestånd. Och det var det vi lyckades sälja en fastighet för i Solna. Så det indikerar väl att det kan finnas en fortfarande en marginal.
När du visade sliden med direktavkastningskrav eller yield där, så sa du att du skulle avstanna någonstans 2017. Du nämnde inte vilket kvartal i och för sig, men man kan misstänka att det betyder något kvartal till med, eller din profeti i alla fall, något kvartal till med sjunkande marknadsgilder.
Det kommer ju stanna på marknaden, tror jag, innan vi ser det in i våra böcker. Så det beror på lite vad vi pratar om, för vi ligger ju och släpar. Nu säger vi säkert 25 punkter, men Så i våra böcker kanske det inte slutar förrän vid årsskiftet, men det kanske är på marknaden. Är någonstans i sommar, jag vet inte. Men det är min gissning idag. Det beror ju på hur räntorna utvecklar sig också. Men med den räntebana som finns idag så kan jag tänka mig att det börjar stanna av.
Det var ett antal kvartal, ett antal år till och med, det tragglade skatter. Du framförallt då så fick svettas över skattefrågan. Det har avtagit, det har vi sluppit några kvartal. Men det är trots allt så att det finns en osäkerhet på skattesidan, på skattelagstiftningen och eventuella förändringar. Och jag tänker framförallt det man diskuterar, eller det som man kan misstänka, är att själva beskattningen vid transaktion och vid försäljningar kommer på något sätt att öka. Känns inte det här som ett riktigt bra läge att passa på innan eventuella försämringar på skattesidan, låga avkastningskrav, räntor som går åt, eller hyror som går åt rätt håll, det finns intressenter, ni får bra betalt. Är inte det här det tillfället då man verkligen borde sälja, om man nu vill sälja någonting?
Bara för skatten? Nej.
Nej, det är kortsiktigt.
Ja.
Tänkt, men det är klart att det kommer förmodligen komma någonting som är en negativ belastning för oss. Det förväntar vi oss på skattesidan, att det kommer ett förslag här. Så. Men jag ser inte att det kommer att påverka våra beslut vad det gäller transaktioner.
Jag kommer ihåg när vi var i USA på en roadshow, kommer du ihåg det? 2010 kanske, eller 2009. Ja, då var det en av analytikerna eller investerarna där som sa att varför säljer ni inte alltihopa? Det enda ni vet är att ni kan köpa tillbaka det billigare nästa vecka. Så funkar det ju inte riktigt.
Nej. Nej. Jag kan tänka på era kluster eller en områdesstrategi att äga specifika områden kanske försvårar de besluten också. Ibland kanske det hade varit lättare att vara Hemfosa eller något annat bolag som inte har samma kärlek till ett visst område. Eller
och det är ju de här klustren som ger oss möjlighet att skapa de här stora värdena i vår projektverksamhet också. Så det har en poäng att behålla homogena bestånd och inte omsätta för mycket.
Jag tar en liten paus och se om vi har någon här inne som vill ställa någon fråga.
Tobias Kaj från ABG. Jag tänkte, du nämnde 3,75% yield för i Solna då, Uarda 7 antar jag att du refererade till. Var det en yield baserat på faktiskt driftöverskott eller på teoretiskt driftöverskott?
Nej, den är baserad, de köper ju såklart på faktiskt driftöverskott.
Resultat för fjärde kvartalet för förvaltningsfastigheterna så är det faktiska driftöverskottet 3,25% jämfört med det teoretiska då med marknadshyror på 4,5. Så jag tänkte fråga, vilka transaktioner har vi sett på med faktiska gilder på under 3,25 eftersom det finns en kudde mot era värderingar?
För det första så måste man ju kanske titta på vad den där kudden består i. Och det är väl två huvudsakliga ingredienser i den. Det ena är att i värderingarna, så man kan säga att det finns en skillnad mellan initial yield och slut yield i värderingarna. Särskilt nu när hyresökningarna börjar födas in i värderingarna så blir ju slut yielden högre än den initiala yielden. Det andra är ju att värderingarna tar inte hänsyn till våra egna administrativa kostnader i så stor utsträckning. Och det är ju, en köpare får ju värdera in sina egna administrativa kostnader i det objekt som den köper och ska förvalta. Så därför kommer man aldrig komma exakt lika i värderingsgilden och i den faktiska gilden. Men köparen gör ju sin bedömning och tittar ju på avkastningen på fastigheten och utifrån det säger vad har jag för kostnader för att driva fram den här yielden.
Och vi har en projektportfölj också som hämmar vårt kassaflöde.
Som 3,25 var för förvaltningsfastigheterna, exklusive projekt.
Så att... Okay.
Men du har de två förklaringsfaktorerna som nog förklarar den största skillnaden mellan de här i alla fall.
Sen tänkte jag fråga vad gäller finansieringssidan. Så ni har ett program på 5 miljarder som jag förstår är fullt utnyttjat. Och så pratar ni om backupfaciliteter på 2 miljarder. Är det utöver backupfaciliteter för CERT:en då? Eller?
Nej, det är den backupfaciliteten.
Så för 60% av CERT:en finns det ingen backupfacilitet?
Ja, det är en sanning med modifikation. Det finns ingen specificerad backup som är dedikerad till det. Däremot så lovar vi att hålla andra faciliteter öppna. Så att lånar vi 5 miljarder på CERT, då har vi faciliteter backup plus andra faciliteter upp till 5 miljarder. Så att om man tittar på vår totala volym av avtal med bankerna, så är inte den våra lån plus vad vi brukar säga är outnyttjat. 22 miljarder plus 2 miljarder, utan det är 5 miljarder till då. Så att vi håller alltid backup i backupfaciliteten och i andra faciliteter för att kunna betala tillbaka CERT:en om de förfaller.
Så om CERT:en förfaller imorgon så att säga, behöver ni inte gå till banken?
Nej, då har vi fortfarande 2 miljarder i outnyttjade faciliteter.
Tack.
Är det mer fråga, publiken? Där vi är inne på finansiering. Grön finansiering ökade från 12-19%. Det går ganska fort nu. Alltså sekventiellt från Q3. Om jag förstått rätt, det är både säkerställd obligations- och kreditmarknadsfinansiering och nu även bankfinansiering som är labelad som grön. Hur mycket grönt har ni i portföljen? Hur högt skulle den där siffran kunna stiga just nu?
Bra fråga. Jag kan inte svara exakt på det. Vi har en målsättning att vi ska certifiera hela vårt fastighetsbestånd. Alla projekten blir ju certifierade enligt BMS-systemet och kvalificerar sig för att låna på. Sen har vi väl 7-8 fastigheter idag som är certifierade enligt BREEAM In-Use-systemet. Och det jobbar vi ju kontinuerligt på att öka den där. Sen är det ju så att vissa fastigheter kommer inte att lämpa sig för certifiering. Det kan vara en gammal fastighet som ska byggas om. Innan man har gått in i ett ombyggnadsskede så kommer vi inte genomdriva en certifiering utav den. Men vår målsättning på lite sikt är ju att hela beståndet ska vara certifierat. Att vi ska kunna låna grönt på hela beståndet då. Men det kommer ta ett par år innan vi är där.
Nämnde du någon siffra på hur mycket billigare det är? Du har inte sagt det, du har bara sagt att det är billigare.
Ja, jag har bara sagt att det är billigare.
Så att man kan inte göra övningen att sätta grönt på 50% i portföljen och se hur mycket genomsnittliga räntan skulle gå ner.
Nej, men något skulle den gå ner.
Apropå projekt, eller om vi går tillbaka till projekt. Ni har ju haft en exceptionellt hög siffra på avkastning på projekten i år. Samtidigt säger ni också att mycket, eller vi kan ju konstatera att mycket har ju färdigställts eller är nära färdigställande. Jag antar att det betyder att 87% ska man inte lägga på förväntade volymer, 2,5 miljarder nästa år, utan nu går vi in i en period eller ett år där det blir lite mer normaliserat. Det är kanske ett rimligt antagande, eller?
Ja, men samtidigt så förväntar vi oss väsentligt över 20% som vi har kommunicerat tidigare som mål. Vi har den underliggande effektiviseringen och värdeskapandet i portföljen, och vi har väldigt låg risk kvar i den. Det är 80% uthyrt och det är väldigt bra vakanser att jobba med. Så vi räknar med att vi kommer fortsätta att skapa en bra värdeutveckling på portföljen även 2017.
Det låter som en ganska feg målsättning eller ett mål. Men det kanske är så att det fungerar för varje enskilt projekt och att det finns några som...
Det är en tolkningsfråga. Alltså, väsentligt över 20, men ja, under 87. Det, för 87, det är ju också en konjunktureffekt givetvis. Men bortrensat från den här konjunktureffekten så kommer vi definitivt komma över 20%.
Om man tittar på ett av projekten, jag tänker på det, Sundbyberg, Orgen heter det. Orgen 7. Det är nu uthyrt 48% till Migrationsverket. Ångrar ni lite att ni har tecknat det avtalet? Det känns som att med tanke på hur det taktar just nu. Jag vet att Castellum nämnde att varje kvartal som eller ett avtal som tecknades för ett kvartal sedan redan betyder lägre hyresnivå än man får idag.
Det låter som 80-talet. Nej, vi ångrar absolut inte det. Utan vi är jättenöjda med att vi behöll en bra hyresgäst. Och vi jobbar ju vidare med nya möjligheter. Vi har ju fortfarande mer än halva huset kvar att jobba med. Vilket vi ser fram emot. Vi hoppas vi kommer få ännu bättre hyresnivåer på det huset. Men vi har ju 360 000 kvadratmeter till idag i kommersiella byggrätter att jobba med. Så vi springer på fler möjligheter. Vi är nöjda med den affären. Det blir en jättebra affär det också.
Och vi får ju dessutom loss den fastigheten som de sitter i idag i Arenastaden som vi kommer att utveckla. Det kommer ju bli ett projekt där vi kommer tillskapa nya ytor framöver. Så det kommer ju närmare i tiden att kunna börja den utvecklingen.
Om man tänker tanke på att ni skulle kunna forcera och göra saker och ting lite snabbare. Vad väntar ni på? Är det nya hyresavtal eller liksom detaljplaner eller andra teknikaliteter som på något sätt... Ska ni få ett nytt ICA SCB 3 kontrakt i handen innan ni börjar bygga, eller vill ni börja bygga Orgen?
Nej, men vi försöker hela tiden hålla koll på vilka som vi rör på oss och försöka hitta bästa lösningar på deras behov. Men som vi sa, fokus 2017, det är ju att planlägga fastigheter och göra dem startklara. Det har gått så bra för oss, så det är nästan lite flaskhals med projekt. Att vi behöver påskynda processen att få startklara projektmöjligheter.
Ett annat mål som ni överträffade i 2016, det står klart redan i Q3, nettouthyrningen landade på drygt 120 miljoner, bara 40 miljoner bara i Q4. Och målet är ungefär 80, det är det ni har nämnt tidigare. Mm. Vad är förutsättningar för 2017? Är det någonting ni känner till som kan hända eller som borde hända, både på plus- och minussidan?
Nej, vi har sagt att det inte är det viktigaste 2017 med nettouthyrningen, utan det är planprocesserna. Det är ännu viktigare för oss, för vi vet redan att vi har en bra projektvolym 2017 som också rullar in i 2018. Vi förväntar oss att vi kommer att fylla de vakanser vi har i projektmöjligheterna, och vi förväntar oss också ett antal nya projektstarter, kan väl i varje fall utlova 2017. Men det är fokus på planprocesserna.
Johan, jag har en fråga här. Ja.
Erik.
Jag ber om ursäkt, jag går in. Det är inte jag som ska prata, vi har så duktiga medarbetare, men jag måste ge dig en information. Vi har aldrig ångrat en bra affär i FABG inom min period när jag är chef, och det var rätt många år. Och när du, Christian och Åsa tar över, så har de precis samma synsätt, och då har du också nöjda, glada hyresgäster, och köpare och säljare är vinnare båda två. Två vinnare affär, då har vi gjort bra ifrån oss. Det var en enkelt svar. Räcker det?
Perfekt. Tack så mycket. Just det. Rabblas målsättningar som ni överträffar. I alla fall verkar vara på god väg att överträffa. Överskottsgraden 72% nu. 100 punkter till ska ni lyckas med 2017 blir det. Är det bara dåligt väder som kan hindra er från det? Eller finns det några andra liksom strukturella förändringar som ni måste göra som ni skulle kunna missa på?
Nej, vi kan väl säga att vi har en budget som säger 73%. Så att klarar vi våran budget så kommer vi nå det målet som är 73% för 2017. Vi får ju successivt en modernare portfölj. Och det är ändå baserat på en normal vinter. Med lite mer snö än vad vi har sett hittills i år.
Och stigande hyror i vårt bestånd och i våra omförhandlingar. Vi har också en effektivisering på kostnadssidan, även om fastighetsskatten motverkar det till stor del.
En sak som diskuterades förra kvartalspresentationen, när var någon annan som stod just där jag står nu. Jag vet att vi har pratat om det på kapitalmarknadsdagen också. Det här med hur mycket värde som har tagits på de här, alltså så, hur mycket av marknadshyrorna som syns i egentligen värderingen av fastigheterna. För det vi ser nu är att ni omförhandlar en viss volym och så har en väldigt kraftig ökning på det. Men det vi kan, om jag minns rätt, så sa det samma med Q3 att kontrakt, hyreskontrakt som har mindre än ett års löptid, där har egentligen så att säga, marknadshyran redan gett er ett värde på fastigheten eller på det kontraktet. Och att det inte är den liksom skrivna nivån och det de betalar just då. Har jag uppfattat rätt? Det är det så det funkar i praktiken?
Ja, så är det. Men det sträcker sig nog lite längre än ett år fram i tiden. Utan man tittar nog kanske 2-3 år fram i tiden på när kontrakten förfaller.
Så att ett kontrakt som förfaller om 2 eller 3 år kan redan vara... Ja, det är ju marknadsvärde på fastigheten.
Det har en marknadshyra från den dagen när kontraktet ska omförhandlas. Så att det löper ju med sin verkliga hyra idag och fram till den dagen när omförhandlingen ska ske.
Så du får ett diskonterat värde av den högre hyran, kan man säga, på fastigheten.
Så kan man säga.
Det är det som exemplifieras eller syns i er värdering av fastigheterna.
Ja.
Okay. Har vi någon mer fråga utifrån? ovanligt mycket munhäften. Yes, tack Tobias.
Om man Tobias Kaj från ABG igen. Om man exkluderar investeringar i projekt och förädlingsfastigheter så investerade ni 490 miljoner i förvaltningsfastigheter under året. Ska man se det som en effekt av de omförhandlingarna som gjorts i år, eller är det mer som en effekt av omförhandlingarna som gjordes under fjolåret? Och tror ni att de investeringarna kommer öka eller minska under 2017?
Jag tror att de kommer vara ungefär detsamma. Vi brukar säga att vi investerar någonstans mellan 400 och 500 miljoner årligen i förvaltningsportföljen. Så att mycket är ju självklart hyresgästanpassningar och energieffektiviseringsprojekt som har blivit beslutade tidigare och som genomförs under det här året. Så kommer det ju vara under 17 också. Mycket av de uthyrningar som vi har gjort och där det ska ske hyresgästanpassningar, de påbörjas ju nu. Kanske slutet på förra året och under det här året innan lokalerna är klara för att flytta in i.
Tack.
Jag har egentligen en sista fråga som rör finansiering. Om man lyssnar på privatekonomernas tips just nu så brukar det börja komma fler och fler som säger att man ska binda räntan. Att det på något sätt är på botten eller nära botten på långräntor. Jag vet också att ett litet bolag idag, eller kommunicerade idag, byggmästare Anders J. Ahlström, att de har tecknat mellan 7 och 10 års kontrakt på nästan hela portföljen och låst det 8 år i snitt. Men ni har inte gjort någonting i Q4, det ligger på 2,2 gått ner för 2,5 år i ränteduration. Vad väntar ni på eller hur tänker ni i den här frågan?
Ja, men det är klart, man väger ju alltid det här hur attraktiva nivåerna är. Nackdelen med att binda räntan nu är att man faktiskt måste betala den negativa STIBOR-räntan. Så att swappen blir ju per automatik 55 punkter dyrare som det ser ut just nu. Och det tar ju emot lite grann kassaflödesmässigt. Så att vi gjorde ju mycket räntebindningar under 2015 och en hel del under första 9 månaderna 2016. Sen har vi legat lite lågt. Nu har vi ju några av de gamla swapparna som löper ut här under första kvartalet. Så att det är inte otroligt att vi ersätter dem med lite nytt som då kommer bli på betydligt bättre nivåer. 10-årsräntan är ju fortfarande 1,30 och i ett historiskt perspektiv så är det en fantastiskt bra ränta att binda på. Och ska man göra någonting så är det ju långt. Det är ju inte så stor mening med att binda på upp till 5 år. Utan det är snarare 7 upp till 10 år som är attraktivt.
Och det kan vara intressant att gå på kapitalmarknaden långt också. Inte bara med swapparna för att slippa problemet med negativstiborna.
Ja, precis. För det konstaterade vi förra kvartalet att marginalerna var stabila eller något sjunkande. Det tolkar jag som ditt svar på egentligen rent generellt både kapitalmarknad och bank. Men att kapitalmarknaden vann på avsaknaden av STIBOR-golv, den bilden borde vara, eller hur bilden är då avsående marginaler till början?
Ja, det är ju samma. Ja. Så
att när vi har passerat ett nyår och en månad in på det nya året, du har inte upplevt någon förändring i till exempel bankernas approach och prissättning?
Nej, nu har vi inte haft någon refinansiering just under januari som jag kan hänvisa till, men klimatet känns som det har varit tidigare.
Mycket bra. Då tror jag får be att tacka. Mm. Tack snälla.
Tack så mycket.